Aktuellt.
I år sammanfaller sommarsolståndet med midsommarafton fredagen den 21 juni. Sommarsolståndet som är den tidpunkt när solen står som högst på himlen hos oss här på norra halvklotet. Den längsta dagen och den kortaste natten på hela året. Hur mycket har den här ljusa natten med vårt svenska midsommarfirande att göra? Jag ställer frågan till Ulrika Stenbäck, intendent på Sundsvalls museum Norra Berget.
Det vet man ju faktiskt inte så mycket om man ska vara riktigt så där vetenskaplig och kräva historiska källor, så vet vi inte riktigt hur man har firat det. Vi har ju däremot firat midsommarafton, som så vitt man vet är en kristen tradition. Det är alltså en kyrklig tradition från början. Och då är det Johannes döparen som man firade då. Och det här har man ju diskuterat, det är lite grann som det här med vintersolståndet också. Det hänger ihop att julfirandet vi har idag har en äldre bakgrund i vintersolståndet. Man har samma idé om sommarsolstånd och midsommar, och det här vet man inte. Man har inte kunnat se att det finns paralleller mellan de här högtiderna på det sättet som man skulle kunna tänka sig.
Det enda som är säkert med traditioner är att de förändras hela tiden. Ibland av praktiska skäl, som till exempel när Sverige skrev om almanackan. Och midsommarafton, hur länge har den legat på en fredag?
Det är ju inte så jättelänge egentligen, utan det är fram till 1952. Innan dess så var midsommardagen alltid den 24 juni på Johannes döparens dag. Och det var ju alltså midsommarafton den 23 juni, dagen innan. Men 1952 så börjar man att fundera kring om man inte skulle anpassa det här till arbetsveckan. Och att man skulle lägga midsommar alltid på en fredag. Så blev det som lite lättare att fira och så. Och då bestämmer man det 1953 att midsommarafton ska alltid firas på en fredag. Vilket gör ju att det här är ju en rörlig dag. Så den kan infalla mellan den 20 och den 26 juni. Det här med att fira midsommar och midsommarafton har vi gjort så vitt vi vet i alla fall. Den första omskrivningen om svensk midsommarfirande, det är på 1550-talet. Och då firar man Johannes döparens dag genom att dansa, fast inte runt midsommarstänger utan runt eldar. Och då var det midsommareldar som man hade. Och det här med midsommarstången, den är ganska sen in i Sverige, senare än vad man tror. Traditionen som kommer från Tyskland tror man har sitt ursprung i att djäknar eller studenter gick runt i maj-juni, tiggde pengar och mat och sjöng. Och då hade de med sig någon slags stång som de majade, som man sa. Och maja handlar ju inte om månaden maj, utan det handlar om att risa eller smycka med grönska. Det är ett verb egentligen, som maja. Så majstång har man ju också sagt om midsommarstången. Det här slår liksom inte igenom i Sverige förrän under 1800-talet. Den första avbildningen av midsommarstänger, det är från slutet av 1600-talet, början på 1700. Men man tror att traditionen kan ha kommit till vissa delar av Sverige redan under 1400-1500-talet ifrån Tyskland. Vi har ju varit väldigt mottagliga för just tyska traditioner. Många av våra jultraditioner har också spår i Tyskland då, med julgranen. Och, så att det är samma med midsommarstången. Och den har sett ganska olika ut i olika delar av Sverige. Så den här moderna stången som vi har idag, den börjar att spridas med det utseende som den har idag under 1900-talet.
Hur ser midsommarstången ut här uppe hos oss i Västernorrland?
Här har vi ju den här korsformiga med ringarna runt. Men det här med att maja dem och grönska dem är ju väldigt viktigt här också.
Och det har ingenting med liksom lycka och välgång att göra eller bra skörd?
Jo då, alltså det är ju så här att precis som julafton så hade ju också midsommarafton en väldigt magisk innebörd folkligt sett. Även om det var en kristen tradition från början, vilket vi har inte så mycket kvar av idag, så hade det också en trollsk baksida. Kraften var stark under midsommarnatten och man kunde plocka växter och örter för att få frisk vård och medicin under resten av året. Så till exempel plockade man blommor, gjorde midsommarkransar, sparade till julbadet för att få ta del av den här magiska kraften. Oknytt, skrumta, var väldigt aktiv, trodde man på midsommarnatten. Så ville man spå sin framtid, då kunde man göra det på midsommarnatten. Precis som med jul och Lucia-traditionerna så var också midsommar väldigt magiskt laddad. Med kraft och magi. Det är lite samma paralleller. Det fanns en kyrklig sida men också en magisk och stark folktro kring midsommars kraft.
Så det här med att plocka 7 sorters blommor och hoppa över 7 sorters gärdsgårdar, eller är det inte så?
Det är en sån här äldre tradition från bondesamhället som mycket gick ut på att man skulle försöka förutse hur året som kom skulle bli. Man skulle försöka se till att man fick ett bra växtår, att man fick mat. Allt det här som var viktigt i ett jordbrukarsamhälle speglas ju i de här traditionerna på midsommarafton. Man skulle kunna påverka årets skörd och väder och se hur det skulle kunna bli. Skulle man kunna slappna av, skulle man veta att skörden skulle bli bra. Där kunde man påverka då på just sådana nätter som midsommarnatten. Det är ju alltså en blandning mellan kristendom och folktro som vi har haft ganska länge i Sverige. Att även om vi har varit kristna så har vi ändå haft de här väsena som har funnits omkring oss som vi har kunnat påverka livet runt omkring oss här och nu. När det handlar om kristen tro så handlar det mycket om att påverka hur livet efter döden ska bli. Men här var det mycket praktiska saker. Här var det skörd och natur och omgivningar och det kunde man be och offra för också faktiskt långt fram i tiden. Till exempel med det här med såkakor som man kunde använda sig av kring jul. Att man bakade ett bröd som sen skulle spridas på sommaren innan skörden. Då får man den här kraftöverföringen så.
Det här med sill och färskpotatis och en liten nubbe, när kommer det?
Ja, det handlar ju mycket om de här traditionerna kring slutet på 1800, början på 1900-talet. När vi liksom paketerar det här med midsommar och också jul och de här traditionerna som man tycker då ska stärka den svenska identiteten. I den tiden så är det ju väldigt viktigt att profilera sig som nation. Och då blir ju de här konstnärerna, ni vet Carl Larsson, de förmedlar ju en bild av hur de här traditionerna ska visas och firas genom sina tavlor och sin konst. Och där finns ju de här smörgåsborden och nubbarna och det här sillen. Det är ju mat som har varit festmat överlag tidigare. Kanske inte just sill, inte inlagd sill, för det är ju en senare tillkomst i lite finare miljöer på herrgårdar och så. Men sill åt man ju till vardags annars. Det här med nubben och smörgåsbordet har ju varit en festtradition, åtminstone sedan 1700-talet. Så. Och det har ju överflyttats till jul och midsommar och påsk också. Så kommer det här smörgåsbordet fram. Så det är allmän festmat från förr när man plockar fram det bästa man kunde hitta på de här stora högtidsdagarna. Där just jul och midsommar var de största mathelgerna.
Och jordgubbarna då?
De är ju också en produkt av det. Likaså dansen runt midsommarstången med små grodorna. Den kommer också under 1900-talets gång. 1920 tror jag den här små grodorvisan först uppträder i en sångbok. Och det är faktiskt en fransk visa som har gett melodi till den här. En nidvisa eller en skojvisa som brittiska soldater sjöng om de franska soldaterna under Napoleonkrigen under 1800-talet. Den melodin så har ju blivit en midsommarsång här i Sverige. Det är ganska spännande faktiskt. Det är det som är så spännande med traditioner. Att många tror ju att traditioner är någonting fast och någonting som alltid har varit och så. Och så är det ju inte, utan det kommer till traditioner, det försvinner traditioner. Det kommer influenser från andra länder, från andra människor. Så att utan invandring och utvandring skulle vi inte ha den typen av traditioner vi har idag. Och det är jätteviktigt att komma ihåg.
Hur ser midsommarafton ut uppe på Norra berget i Sundsvall i år?
Det är traditionellt midsommarfirande med sång och dans och mat och musik. Och viljan av att söka sig till lantligare miljöer över midsommar, det är också en produkt av 1800-1900-talet för att man skulle komma ut ifrån de här stökiga städerna. Och det kan ju verkligen Norra berget erbjuda.
Vad är de viktigaste ingredienserna för en riktigt lyckad midsommarafton?
Bra väder, god mat. Jag gillar ju inlagd sill, löksill, klassisk. Inte så mycket tjafs utan en enkel god sill där man känner fisksmaken. Det är min favorit. God dryck, trevliga vänner, men hemskt gärna en midsommarkrans och så lite somriga kläder. Jag har firat midsommar i täckjacka och långkalsonger också, så att det finns alla varianter. Jag brukar fira midsommar ibland hos en vän ute i Njurunda där vi har firat faktiskt på en loge. Så här riktigt ur midsommar svensk med fiolspel, sång, nubbe, god mat. En gång så mötte vi ett gäng andra midsommarfirande i brännbollsturnering i en annan by där ute. Så att det tror jag nog är mitt roligaste midsommarminne. Då gick vi med fioler och instrument och spelade och så mötte vi dem här och så spelade vi brännboll. Och vi vann. Det fyller en funktion att samlas och att fira någonting gemensamt. Det tror jag är det viktiga liksom, byggstenen i de här jul och midsommar. Och de traditioner som tidigare har varit kristna har liksom tappat det innehållet idag. Utan istället är det en fest och det är mat och det är trevligt om man umgås. I det så kan man ju mötas många olika religioner. Man behöver inte vara kristen, man behöver inte vara muslim. Det spelar ingen roll om man är det, för man kan fira ändå.
Vi har hört Ulrika Stenbäck berätta om det som har format vårt svenska midsommarfirande fram till idag. Och jag som träffade henne heter Monica Gustafsson.